En podcast från Aftonbladet.
En taxichaufför får en körning från välmående Danderyd till en återvinningscentral drygt en mil bort. Det är första gången någonsin han får en körning till ett sånt ställe. Han tänker att det är bara en rik person som skulle kunna komma på tanken att ta taxi för 400 kronor för att slänga lite sopor. Men vi lever ju i ett fritt land och det är upp till var och en vad man vill lägga sina pengar på. Fast efter bara någon minut körning med den tysta kunden som satt sig i baksätet med sina påsar tänker han något helt annat. Att det luktar något fruktansvärt. En stark och kväljande lukt som antagligen kommer från påsarna. Det är så illa att han knappt kan andas bakom ratten. Han är tvungen att dra ner sidorutan och hålla ut huvudet när han kör. Framme vid återvinningen en halvtimme senare släpper han sen äntligen av kunden med de stinkande påsarna. Ovetande om att han just haft en styckmördare och ett avsågat huvud i bilen. Det här avsnittet handlar om hur en 60-årig kvinna plötsligt försvinner och slutar att höra av sig till sina närmaste. Det handlar om hur grannar lägger märke till en obehaglig soplukt i trapphuset. Och först senare kopplar ihop det med att kvinnans vuxne son och hans fru synts med bostadsrättsföreningens dragkärra i området. Det handlar också om hur synpunkter på ett hastigt bröllop leder fram till ett oförsonligt hat. Det här är styckmordet i Danderyd. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Polisens länscentral.
Ja, hejsan, hej.
Hej.
Hej, nej, det är så här nämligen att vi är lite oroliga i familjen för min mamma.
Okej.
Det är onsdagen den 18 juni 2025 som en man ringer till polisen. Han heter Gustav Leijon och han vill anmäla sin mamma försvunnen.
Jag har inte hört från henne sedan igår, var det inte alls, tror jag, jag hörde någonting. Och inte min syster eller min stefappa heller då.
Fast
vi vet inte riktigt vad hon sedan har tagit vägen. Hon var besökt oss i helgen och sådär. Men sedan dess har vi inte fått någon riktig kontakt med henne.
Operatören ställer lite följdfrågor. Det framgår att mamman ska ha sovit över hos Gustav i söndags, men att hon sen är spårlöst försvunnen.
Och hon borde ha lämnat egentligen på måndag morgon, tror jag, men innan jag vaknade upp.
Ja, ah, okej.
Okay. Sen dess så har jag ingen aning om vad hon kan ha sagt där faktiskt.
Okej. Okay. Och när du ringer henne, går det fram signalet till telefonen eller?
Nej, jag har ingenting.
Förlåt?
Nej, jag hör ingenting. Jag tror den är av. Så att jag försöker ringa. Det får ingen svar.
Nej, jag förstår.
Gustav pratar på. Han säger att hans mamma mått dåligt i perioder. Och berättar om tidigare gånger när hon varit borta ett tag och sen kommit tillbaka. Operatören frågar Gustav om hur mammans hälsoläge är.
Tänker du mera fysiskt eller?
Ja.
Nej, men jag skulle säga att hon ändå är med relativt god hälsa för sin ålder och sådär.
De fortsätter prata. Operatören samlar in information och en bit in i samtalet verkar han göra en första bedömning av det som kommer in.
Det är svårt. För att, alltså spontant, hon har inte varit borta jättelänge allt det här. Så att det känns ju liksom inte som att det är någon jättefara. Å andra sidan så är det ju något som avviker. Det är hon bilburen till exempel.
Vad sa du?
Har hon bil?
Ja, hon har ju bil och hon har ju varit parkerad hos oss, men jag tror inte hon har använt bilen faktiskt. Så hon brukar köra mycket bussen också.
Okej.
Sen pågår samtalet en stund till innan operatören rundar av. Han säger att han ska prata med en kollega om huruvida det ska bli en formell anmälan och att de ska återkomma om de hör något nytt.
Du, jag kikar så återkopplar jag på ett eller annat sätt.
Ja, men jätteskyst. Ja. Tack så mycket.
Jag hörs. Hej.
Hej.
Den man som ringer samtalet, Gustav Lejon, är en av huvudpersonerna i den här historien. Han är strax under 30 och har under de senaste åren bott i en lägenhet i Danderyd. Han verkar ha levt ett ganska ensamt liv utan särskilt många vänner. Men vi träffar en av dem som stod honom närmast.
Vi möttes upp vid korsningen vid Donken och vi bara liksom, ja, varandra en kram och bara shit, här är du, ja, här är jag också. Vad roligt, du ser inte exakt ut som den bilden jag hade tänkt du skulle se ut. Och han sa samma sak till mig och sen skrattade efter det.
Det här är Benjamin, en 29-årig kille som bor i Stockholm. Han heter egentligen något annat, men på grund av allt som hänt så vill han inte gå ut så mycket i offentligheten. När Benjamin och Gustav lär känna varandra är det 2017. Och efter det där första mötet kommer Benjamin snart betrakta Gustav som sin bästa vän. Då hade Benjamin känt sig ganska ensam en tid. Därför hade han gjort ett inlägg på en hemsida om att han ville ha nya kompisar. Killen han nu möter vid Odenplan, som alltså är Gustav, var en av dem som svarade. Nu över ölen på pubben bekräftas att de har musiken som ett gemensamt stort intresse. Gemensamt var också att de båda var lite ensamma. Men plötsligt inte längre.
Jag hade faktiskt nämnt om att det var en konsert som skulle vara ganska så in på. Artisten heter Joe Badass, en amerikansk rappare från New York. Och han hade också tänkt att gå på den. Men han hade heller ingen att gå med. Så det var ju så här, what the fuck. Liksom Destiny verkligen ville att vi skulle se på en konsert. Kände vi båda. Och det var typ veckan efter eller någonting sånt. Väldigt nära på. Så vi pratade mycket. Vi köpte biljetter direkt samma kväll.
De går på konserten och har hur kul som helst. Benjamin känner sig lycklig och glad. En helt ny kompis som har precis samma musiksmak.
Att det var mycket East Coast hiphop. Han gällde mycket Nas, 50 Cent, G-Unit, Lloyd Banks, Biggie. Och sen såklart mycket West Coast, Tupac, Ice Cube, Snoop Dogg, Nate Dogg. Mycket av de barna, lite så old school.
De börjar umgås allt mer. Benjamin börjar snabbt känna att Gustav verkligen är hans bästa vän. När de ses spelar de spel ibland, men kollar oftast film och serier. Förutom musiken och filmerna har Gustav också ett annat stort intresse. Narkotikaklassade tabletter. Gustav vill att Benjamin ska testa.
Och han skämtade mycket om att han hur lätt som helst skulle kunna skriva ut saker som vi skulle kunna testa. Vilket också gjorde. Men jag var lite så, det här kanske inte är så bra i och med att vi blandade mycket det med alkohol som vi hade köpt på systemet innan.
Benjamin hade tidigare testat att röka hasch ett par gånger. Men genom Gustav började han prova mycket annat.
Men det var, han gav mig liksom en helt ny värld verkligen med det. För att han var väldigt så här pro. Kunde väldigt mycket om den här saken kommer att göra så här. Och han lät nästan som en typ av en doktor nästan om man ska säga.
Att ta droger blir snart en naturlig del i deras umgänge.
Och vi gjorde det helt öppet på kvällen sent och ibland också på dagtid. Så det var många hundägare som promenerade och såg på oss. Och jag kände bara efter en stund, jag känner som en jävla junkie nu. Alltså. Att folk ser oss helt så, du vet, gone, helt trashy. Men du vet, man fick liksom nästa ett litet nytt skim över sig. Ett pansarskim som tryckte bort allt negativt som försökte liksom så här få bort någonting som vi tyckte var så roligt. Så man skett mycket i det. Man hade liksom så här arrangerfack-mentaliteten lite grann.
Gustav pratar också en hel del om sin familj och sin bakgrund och delar sina känslor och tankar med Benjamin. Han berättar att han har en ansträngd relation med flera i familjen. Vid den här tiden bor Gustav fortfarande hemma hos sin mamma. Det gör att Benjamin också träffar henne. Benjamin får intrycket att mamman är trött på sonens leverne. Men att hon är glad över att Benjamin kommit in i hans liv. Efter ett tag köper mamman en egen lägenhet till Gustav i Danderyd. Benjamin och Gustav hänger där en hel del. Och ibland kommer mamman dit. Då märker Benjamin att Gustav tycker att hon är kontrollerande.
Ja, nej, men han tyckte absolut att det var väldigt störande. Han tyckte att hon bara var liksom, ja, men hon var väldigt överskinnande. Hon försökte tynga ner på något sätt. Som gjorde att han beskrev henne som irriterande, störande. Och ja, många av de synonymerna som gjorde att man kände liksom tidigt att det inte fanns en kärleksfull funktionell relation, utan det var mycket som skadade på varandra. Fast jag fattade bara som att hon ville hans bästa. För att hon, de gånger jag besökte honom i Danderyd, så kom hon oftast dit med matlådor. Hon hade handlat, hade tagit med takeaway, hon hade tagit med kläder. Hon gjorde liksom allting som man kan tänka sig, som man kan vilja ha.
Åren går och Benjamin upplever att han och Gustav börjar dra åt olika håll. Benjamin känner att hans kropp håller på att fallera av allt drickande och drogande. Han vill lägga av, samtidigt som Gustav vill fortsätta. Ungefär samtidigt träffar Gustav också en tjej, och efter ett tag börjar han skicka konstiga klipp till Benjamin.
Ja, exakt. Nej, men han skickade bilder på, han filmade hur hon fick sina raseriutbrott. Han låg i hennes soffa, och sen såg man att hon väsnas i köket, och sen höll hon upp typ en kniv i vänster armhanden, och sen höll hon upp en typ en ännu större kniv i andra, och sen sa typ Gustav bara, okay, det är kväll, jag kommer typ inte vakna upp efter att jag somnat typ.
Den här relationen är helt central i den här berättelsen. Förhållandet mellan Gustav Lejon och Mayuri Rakshit. Deras relation är själva navet som hela den här historien rör sig kring. För att förstå det som händer sen måste vi börja där och spola tillbaka bandet till december 2023. Då träffas Mayuri och Gustav första gången. Vid det laget har de redan länge haft någon form av kompisrelation online och chattat och ringt varandra.
Efter att ha chattat och hört i sociala medier, de har en första dejt i London.
Det här är Pernilla Eriksson, reporter på Aftonbladet, som följt det här fallet.
De träffas i Hyde Park, hon är matintresserad, han ger henne en Kalles kaviar i present. De verkar komma varandra nära rätt fort för att hon övernattar hos honom där på hotellet och så. Så att det här är ett par som väldigt snabbt blir ihop.
Ja, efter den här dejten verkar Gustav och Mayuri bli ett par. På ytan kan de tyckas vara ganska omaka. Han är en lite strulig kille från Danderyd som haft missbruksproblem och svårt med både jobb och utbildning. Och hon, uppväxt i Calcutta och Singapore, i vad som verkar vara en rik indisk familj där pappan jobbat för ett framgångsrikt företag.
Hon berättar mycket om sig själv i sociala medier, att hon gillar sport, särskilt spelaren Messi, och hon uppger att hon pluggar på Westminster universitetet i London.
Ja, Mayuri är välutbildad. Hon läser en master i engelska och lingvistik i London. Boendet i London betalar hennes pappa för. Och det verkar vara viktigt för Mayuri med framgång och pengar. Det märks inte minst när hon introducerar Gustav för sina föräldrar första gången.
Så säger hon att han jobbar inom bank och finans. Men det var inte sant, för vid den tiden var Gustav arbetssökande, uppger han själv.
Efter deras första dejt i London verkar de träffas intensivt, trots att de bor i olika länder. Gustav besöker Mayuri i London flera gånger. Hon kommer och besöker honom, och de verkar åka på olika resor. Och på sociala medier visar de upp en lyxig tillvaro.
Nej, men det är mat och resor, och de verkar vilja framhålla en ganska glassig och lättsam livsstil. Med, liksom, de lever det goda livet, ger de framtoning av här då.
Men bakom fasaden har någonting börjat ske. Utåt sett rullar relationen på som på räls, men under ytan finns det slitningar och konflikter. Och framförallt bubblar en växande ilska mot Gustavs mamma. En konflikt som kommer sluta med att en person dör. utåt sett märks ingenting av detta. Gustav och Majuris distansrelation håller i sig. Och månaderna går. De reser mycket trots att de kanske egentligen inte har några pengar för det.
De lyfter ju gärna fram de glassiga delarna av sitt liv i sociala medier. Som när de har bokat en svit med egen bastu, det är lunch på Grand Hotel och på några månader är de i flera olika länder. Men de behöver hjälp för att uppehålla den här livsstilen då.
Den hjälpen kommer från Gustavs mamma, som vi här kallar Katarina. Hon stöttar sin son ekonomiskt och betalar för att han ska kunna leva det liv han lever. I slutet av 2024 verkar det som att Gustav och Majuri bestämt sig för att söka offentligheten. De verkar vilja bli influencers och startar en YouTube-kanal.
Vi är Gustav från Sverige och Majuri från Indien. Två människor från olika världar vars vägar korsades i London och vi förvandlade vår relation till något helt oförglömligt. Nu är vi redo att dela vår unika värld med er.
I den första videon berättar de om sig själva.
Hello guys, welcome to Born in Sweden. My name is Gustav.
And I am Majuri.
We've been together now for how long?
2 years almost. Well, online. One more year extra in person, of course, more than 1 year. And I'm already engaged to him.
Ungefär en månad senare laddar de upp en ny video.
Welcome to Born in Sweden. Today we have a very special challenge.
Nu är Gustav och hälsar på Majuris familj i Indien. I videon ska de göra en challenge, en utmaning. De ska äta världens starkaste gelébjörn, en godis, och se vem som står ut med den starka smaken längst utan att dricka något.
I don't think so, because I'm an Indian from birth, so I think I can handle this guy.
I'm not a usual sweet, you're gonna see that now.
Well, let's see.
I videon hanterar Gustav hettan bäst. Majuri ger upp efter bara några sekunder. Någon i Majuris familj filmar. Sen fortsätter de ladda upp material. De berättar att de kommer bli mycket aktiva 2025 och ladda upp nya spännande saker.
Born in Sweden, we would like to wish you all a happy new year and hope you enjoyed your Christmas and that there be a new year ahead for you. And we will also upload a lot of new content this year. We'll be more active. We will show you when my year will come back to Sweden.
Och så, en bit in på 2025, kommer de med ett stort tillkännagivande.
Hello and welcome to Bong in Sweden. We have a very, very special announcement to make.
Yeah, so I've been here since the end of January and just to let you guys know that we're getting legally married, like a civil marriage is happening on 14th of March. That's next week and that's around Holi, the same day. And he's coming to India soon with me after that to meet my friends and family.
I videon ser de lyckliga ut. Gustav pussar Majuri på huvudet. Men alla är inte glada över det här beskedet. Gustavs familj vill dra i handbromsen.
Ja, intrycket är ju att Gustavs familj tycker att allt går väldigt fort. Och Gustavs mamma uppger sig uttryckt tvivel på att det skulle hålla mellan dem. Och utifrån det Gustav har berättat så är hon faktiskt också orolig för sin sons säkerhet.
Ja, för samtidigt som Gustav visat upp en lycklig relation på sociala medier så döljer sig någonting annat bakom fasaden. Ett mycket turbulent förhållande.
Och enligt förhör så är det ju väldigt mycket som bubblar under ytan i det här paret, men även i relationen till Gustavs mamma. Och i förhör beskriver ju Gustav Majuri som labil, att hon hotat honom med kniv, men även pratat om att skada sig själv.
Gustav delar även sina tankar på Flashback. Han startar bland annat en tråd där han beskriver hur Majuri hotar att skada sig själv när han inte svarar på meddelanden inom några timmar. Han verkar tycka att hon är påflugen, instabil och krävande.
Och han har berättat om de här problemen i relationen för föräldrarna. Så det är inte konstigt att föräldrarna eller familjen har vissa invändningar mot det här paret.
Det här leder till ett möte mellan det blivande paret och Gustavs familj. Gustavs mamma Katarina och hennes man har ett förslag. De har tänkt på det ekonomiska. Att vissa saker borde förbli Gustavs och Majoris enskilda egendom om de skulle skiljas framöver.
Och de hade skrivit ut ett äktenskapsförord som de tyckte att paret skulle skriva på. Och Majori uppges ha blivit väldigt arg och rusat in i sovrummet och stängt dörren.
De skjuter upp giftermålet men genomför det en tid senare. I mars 2025 gifter de sig med pompa och ståt i Djursholms slott. Men det fortsätter att vara slitningar i relationen. Och Katarina oroar sig.
Mamman upplevde ingen hotbild enligt polisen mot sig själv, men hon var orolig för sin sons säkerhet och det ska ha varit ett av skälen till att hon ofta umgicks med det här paret.
Ja, de tre ses ofta, Gustav, Majori och Katarina. I juni 2025 ska de återigen träffas.
Ja, hon kommer hem till sonen den 13 juni i fjol och de har saker att reda ut och hon har köpt med sig thai-mat och ska tillbringa kvällen och natten där hos dem. Och bland annat ska de ha ett samtal om pengar.
Ja, den här kvällen ska Katarina berätta för Gustav och Majori att det inte funkar längre. Hon kan inte fortsätta slussa pengar på det sätt hon gjort tidigare. Ett känsligt och svårt samtal. Men hur det går i det här samtalet kommer vi aldrig att få veta. För efter den här kvällen är Katarina spårlöst försvunnen.
Sista gången hon ses i livet är ju när hon kommer från bilen och med sig hämtmat till det här paret.
Exakt vad som händer inne i lägenheten i Danderyd den här kvällen är svårt att veta. Det finns bara tre personer som skulle kunna berätta om kvällen. Gustav Majori och Gustavs mamma Katarina. De två förstnämnda har två helt oförenliga versioner av kvällen. Och den tredje är inte vid liv längre. För att försöka få en bild av vad som händer inne i lägenheten kommer vi att lyssna till både Gustavs och Majoris berättelser. Berättelser som de båda kommer att få lämna senare, var för sig. Och som då spelas in. De är båda överens om några saker. Till exempel att allt börjar torsdagen den 12 juni 2025 vid 21:30 på kvällen när Gustavs mamma kommer hem till paret. Klockslaget registreras när hon blippar sin egen tagg och går in genom porten. Majori och Gustav har bjudit dit henne. De vill att hon ska sova över.
Och ja, gå med en kram snabbt liksom och bara fråga liksom hur jag mådde liksom den här dagen och om jag fråga liksom om jag mådde bra eller om det var någonting som om jag kanske inte mådde bra eller så där, men minns inte riktigt om jag sa egentligen så mycket. Jag tror jag bara sa liksom att ja, men det är okej liksom.
Katarina har köpt med sig thai-mat. Det verkar vara en trevlig kväll. Katarina och Majori gör ansiktsmasker. De spelar kort och dricker drinkar.
Vi spelade ganska mycket kort alla tre och satt och pratade liksom och sen var det lite musik i bakgrunden och sådär.
Men berättelserna om vilka drinkar de dricker och vem som blandar till dem går isär. Majori berättar genom tolk.
Do I know if she wants anything to drink or not?
Gustav föreslår. Hon kanske vill ha någonting att dricka. Ja, och sen så var Gustav i köket och han bad mig följa med dit. Och så gjorde han någonting, om det var vodka och apelsinjuice eller någon slags limonad. Nej, det var nog apelsinjuice. Ja, men sen så drack Gustav mer, flera gånger, mer alkohol. Alltså Gustav gjorde flera drinkar.
Ja, och sen så viskade han till mig senare om han sa det eller om han skrev ett sms. Men han berättade för mig att han ville att skulle bli riktigt full så att han kunde gå ut med henne sen.
Gustav säger annat.
Min mamma drack lite grann den kvällen, men det var nog ingen större mängd vad jag minns det som. Nej, men det var någon form av alkohol tror jag som var blandat med någonting annat. Jag antar att det var någon form av juice av något slag. Jag tror Majori hade koll på det där liksom och så.
Gustav lägger till att han tror att Majori hällt i något mer i drinken än alkohol. Men han vet inte vad. Majori håller inte med.
Jag tror han sa att han la handsprit i någon av hennes drinkar för att det har mer alkohol. Men jag var inte där i köket när han blandade drinkarna så jag såg inte det. Men...
Det är som att de försöker supa Katarina under bordet. För båda berättar att planen är att försöka övertala henne att ge dem mer pengar. Det lyckas inte. Majori säger att hon går in i sovrummet medan Gustav och hans mamma är kvar och dricker i vardagsrummet. Sen somnar Katarina på soffan. Vid 1:30 på natten går Gustav också in i sovrummet, säger Majori.
Jag vet inte hur full han var. Han verkade inte så full. Men han bara berättade för mig att han bara började säga att han måste göra någonting med henne i natt. Alltså det är inte lönt att prata mer eller be om mer pengar. Han började bara säga sådana saker. Jag bara satt på bädden eller på sängen och jag bad honom sätta sig ner och prata. Jag tänkte att han var full så att han sa sådana saker. Men han satte sig inte ner. Han bara stod där och han började se ut liksom... Han såg elak ut. Han hade liksom ett farligt uttryck i ansiktet. Och jag talade om för honom att han måste sluta säga sådana saker och tänka sådana saker. Att jag tycker inte om det. Det är dåligt att han måste lugna ner sig.
Gustav säger att de börjar prata om svårigheterna de har med hans mamma efter att hon har somnat på soffan.
Stämningen mellan mig och Majori var kanske inte jättebra, skulle jag inte påstå direkt. Alltså, det fanns en hel del anledningar till det, inte bara på grund av det här, men det är det här vi fokuserar på nu liksom. Men det som jag kan säga var i alla fall att hon lät väldigt aggregerad i tonen och väldigt upprörd av olika anledningar.
Exakt vad som händer nu när klockan passerat midnatt kommer vi kanske aldrig att få ett riktigt svar på. Parets berättelser om vem som gör vad går isär allt mer.
Så vid 2 på morgonen så gick han ur sängen och gick ut i köket och sa att han skulle göra någonting. Ja, omkring 02:20. Och jag sa att om han skulle göra någonting sånt så skulle jag gå och klaga till grannarna eller ringa polisen. Eller, alltså han kan inte göra sånt någonting sånt när jag är där. Jag berättade för honom hur mycket jag ogillar våld och han bara pratade om att vara väldigt våldsam.
Gustav hävdar att det är tvärtom. Att det är Majori som tar en kniv och går mot mamman där hon ligger utslagen i soffan. Men båda är överens om att det är nu som våldet inleds.
Hon använde den när hon gick till attack mot min mamma liksom.
Och jag sa till honom, eller jag skrek till Gustav att om du gör det här, alltså då kommer jag gå utifrån huset, jag kommer träffa människor, jag kommer berätta för dem. Och det kommer bli en massa blod här i huset, jag kan inte vara här då, det gör mig helt illamående, det är fel, det är ont.
Det var till början något form av hugg mot halsen, liksom. Jag tror det var lite under halsen då faktiskt, strax under här någonstans tror jag.
Men Gustav hade kniven i höger hand så jag försökte hålla hans vänstra hand. Men han kom så lätt ur mitt grepp med handen och så började han angripa.
Hon reser sig upp till en början och sådär. Hon skriker ut till mig på svenska liksom att jag måste få henne att sluta och då syftar hon på Majori. Men Tyvärr så... Det som jag kan säga är att... Som inte var bra liksom, det var ju att jag inte riktigt jag hade liksom ingen större respons liksom, dessvärre liksom, och tyvärr så fortsatte liksom attacken liksom.
Hon började vakna, hon försökte ta sig ner från soffan. Gustav fortsatte attackera henne. Jag försökte hålla hans arm. Jag försökte stoppa honom, men han sa att jag skulle hålla hennes arm.
Kom bara ihåg lite grann att... Vad är det, sa några saker liksom att... Att hon hatade henne liksom. I hate you bitch och sånt där. Och hon sa liksom... Försökte också säga till mig att det här måste hända. För då kommer vi båda två bli fria. Utöver det så fick hon igång någon form av indisk musik på min tv genom YouTube då.
Gustav sa åt mig att sätta på tvn och sätta upp ljudet högt. Jag gjorde det inte först när han sa till mig, men sen blev han bara så arg och han sa att jag skulle göra det snabbt, att sätta upp något, som, något högt, vad som helst, och då bara gjorde jag det. Men jag hörde honom, han var så himla arg. Han pratade om, han sa att hon hade förstört hans liv, att hon var en häxa eller en bitch, liksom, att hon förtjänade att dö, och han använde kniven.
Den natten dör Katarina. Sen börjar timmarna gå. Timmarna blir till dagar och det kommer gå 3 dagar innan Gustav ringer och anmäler sin mamma försvunnen.
Polisens ledningscentral.
Ja, hejsan, hej.
Hej.
I samtalet, som vi lyssnade på tidigare i avsnittet, så verkar han lugn. Och han berättar bland annat att hans mamma är vid relativt god fysisk hälsa, trots att han vet om att hon varit död i flera dygn.
Nej, men jag skulle säga att hon ändå är med relativt god hälsa för sin ålder och sådär.
Samtalet ger inte polisen mycket att gå på. Och många i Katarinas närmaste krets tycker att det hela är mycket märkligt.
Nej, men framförallt så är det ju hennes make som undrar vad hon har tagit vägen och verkligen lägger kraft på att försöka hitta henne och vad är det som har hänt och sådär. Och bombarderar framförallt Gustav med frågor.
Men Gustav håller fast vid sin berättelse.
Nej, men Gustav säger ju att hon var här, men hon gick.
Gustav tar också bilder på en vodkaflaska som ligger i mammas väska. Bilder som han skickar till andra i familjen. Han verkar mena att mamman dricker för mycket. Men de i familjen som får bilden tvivlar. Och flera misstänker att bilden är arrangerad. Att det rör sig om ett villospår. Dagarna går och Katarina förblir som uppslukad av jorden. Det är försommar. Slutet av juni. Och snart börjar flera av Gustavs grannar lägga märke till en sak. Det börjar lukta konstigt i trapphuset.
Och grannarna reagerar på en fruktansvärd stank i trapphuset. Det är grannar som har sagt att de tyckte att det luktade av något dött, fast de kunde inte säga vad det var.
Grannarna känner att det luktar illa, men kan inte lokalisera varifrån det kommer. Det luktar så starkt att ett barn i en familj vägrar att gå till skolan. Men får sen en parfymerad trasa över näsa och mun för att kunna ta sig ut. Samtidigt har olika grannar hört saker var för sig. Någon hör något som beskrivs som familjebråk med skrik. Några hör dunsar och ett släpande ljud som om någon flyttar på möbler. Någon hör ljudet från en borrmaskin. Sen någon dag senare är det många som lägger märke till Gustav och Majuri. Paret gör något med den dragkärra som medlemmar i bostadsrättsföreningen kan låna.
Och det är att flera vittnen ser dem hantera kärran med en mörk säck på i dagsljus. Och den här Säcken då sprider en lukt av förruttnelse. En granne säger att han i vanliga fall brukar erbjuda sig att hjälpa till, men i det här fallet vill han inte beblanda sig med paret. Det är något som inte känns bra.
Ja, det är mitt på ljusa dagen. Ett par dagar före midsommar 2025. Gustav och Majuri verkar forsla bort något på föreningens kärra. De går mot sjön Nora Träsk som ligger några hundra meter från Gustavs lägenhet. Även då lägger flera personer märke till dem.
Framme vid bryggan så blir de konfronterade av en hundägare som är ute med sin labrador. Och den här hunden blir väldigt intresserad av säcken. Och den är full av spyflugor. Och till hundägaren säger då paret att säcken innehåller rutten mat.
Den ordningsamma hundägaren blir inte upplyft av svaret. Hon anar oråd.
Och då undrar ju hundägaren om de ska dumpa den här maten i vattnet och säger då att de återvinner den istället i sina små bruna påsar.
Hundägaren ger Gustav och Majuri en utskällning. Sen går hon därifrån. Det här är den 17 juni. Och under dagarna som följer fortsätter utredningen om den försvunna Katarina. En släkting till henne tycker att de betett sig märkligt dagarna efter försvinnandet och ringer polisen. Och efter ett tag riktar polisen blicken mot Majuri och Gustav. Den 25 juni, knappt 2 veckor efter mordet, grips Majuri och Gustav, då misstänkta för människorov. Mer eller mindre omgående ser utredarna att de är på rätt spår.
Nej, men det är ju bland annat att polisen hittar en bild av Majuris telefon på en stor förvaringspåse vid vattenbrynet i Nora Träsk.
När polisen senare skickar ut en drönare så hittar de väskan och i den ligger en kropp. Det ska visa sig vara Katarina. Och nu läggs pusslet snabbt.
Övervakningsbilder visar att paret inhandlat en likadan stor förvaringspåse kort efter mammans försvinnande. Men det är ju bara ett av väldigt många spår som leder mot det här olycksaliga paret.
Spåren som säkras i den fortsatta utredningen är så många att de är svåra att räkna.
Ja, vad hittar de inte för bevis? Det är ju hur mycket som helst. Men alltså, spårhundar reagerar på blodspår på flera ställen i lägenheten. Förutom en myriad av DNA-bevisning i bostaden, en kvarglömd toffla vid dumpningsplatsen för kroppen i vassruggen och olika vittnesuppgifter från boenden, inköp paret gjort, sms-konversationer, övervakningsfilmer, bilder och videor som paret har tagit. Alltså det är hur mycket som helst.
Ja, det handlar om hur mycket bevis som helst för att Katarina blivit mördad i Gustavs lägenhet och för att Majuri och Gustav planerat mordet länge. Ett axplock. Utredarna hittar sökningar i både Gustavs och Majuris mobiltelefoner på hur man undviker tecken på kvävning, hur man underröjer bevis och på olika giftiga preparat, bland annat det extremt giftiga ämnet stryknin. Övervakningsfilmer visar hur de köper in förvaringsbag och plasthandskar veckor innan själva mordet, samma väska som Katarinas kropp sen hittas i. Majuris dagboksanteckningar tyder dessutom på att de försökt döda Katarina långt tidigare, under en Indienresa. Utöver allt det här är de tekniska bevisen för att mamman mördats i lägenheten överväldigande.
Alltså det vi kan slå fast då är ju att mamman har utsatts för ett omfattande knivvåld med flera skador som tillfogades kroppen efter att hon dog, och hon har även kvävts med en kudde. Huvudet och andra kroppsdelar sågades av och kvarlevorna brändes på parketten i sovrummet. Det verkar ha varit väldigt tumultartade dagar i den här tvårummaren i Danderyd.
Polisen hittar också saker i parets mobiltelefoner som pekar på att de inte bara planerat att mörda Gustavs mamma. Polisen misstänker att de även tänkt mörda Gustavs pappa. Det som framförallt får polisen att misstänka det här är en ljudinspelning som hittas i Gustavs mobil. I den tycks Majuri och Gustav bråka. Och i delar av samtalet verkar även Gustavs mamma vara med inne i rummet. Och gång på gång under bråket pratar Majuri om att Gustav vill döda sin pappa. Vi lyssnar.
Yeah, you have, right? You want to kill me, right? That's what you want. So burn me, then the lighter is here. I can't tell your mom when you want to kill your dad. Let me tell her.
Yeah, sure. That'd be great. That'd be fucking wonderful.
Yeah, it will be. So she should know that he's gonna die also, that you will kill her. And I, him, and I will also help you kill him.
Oh, wonderful. Absolutely wonderful.
Det är lite svårt att höra, men Mayuri tycks hota att tala om för Gustavs mamma att Gustav vill döda pappan. Den upprörda diskussionen fortsätter.
You said daddy is your problem anyway, so she should know what's your problem. And he's the problem, you need to kill him to help you solve your problem.
Problem?
Yeah, he's the problem. You become weird and such half of the time. So I'll tell her that you will kill him. You're planning to kill him.
Didn't you say that I was weird and such even before that?
Yeah, I did, so?
Yeah, so how is that the problem then?
Yeah, that is the problem.
Pappa är Gustavs problem, säger Mayuri. Och lösningen på det problemet är att döda honom. Och det tänker Mayuri berätta för hans mamma Katarina. En liten stund senare kommer hon in i rummet och Mayuri gör som hon sagt.
Ja, jag vet att jag
måste... You know, he always talks about killing someone. He's gonna go and kill other people.
Katarina svarar, kan du snälla sluta? Mayuri svarar att hon inte ljuger. Katarina upprepar att hon ska sluta, att hon inte vill höra. Mayuri säger att hon inte heller vill höra. Katarina lämnar rummet och sen fortsätter Mayuri och Gustav diskussionen.
You kill your father fast, I'm telling you. Otherwise it's not good at all, it's just getting worse and worse.
Mayuri verkar tycka att Gustav måste döda sin pappa först.
So it's best he goes as soon as possible. Otherwise he's never gonna go anyways, and you know that. He's never gonna go. So someone has to make him go.
Mayuri tycks ligga på om att någon måste se till att pappa försvinner. Gustav låter tveksam, men Mayuri verkar elda på. Men de tycks inte komma överens om några mer konkreta mordplaner. Inte just då. Bara någon månad senare, i april, är Gustav och Mayuri i Indien, i hennes hemstad Calcutta. Och då tycks de återigen planera ett mord. Den här gången på mamma Katarina som de bjudit dit för att träffa Mayuris familj. Enligt anteckningar i Mayuris mobil spetsar Gustav då sin mammas cocktail med tabletter när de är ute på en servering.
Sen går de då vidare till Hard Rock Café och där får ni sig ytterligare en spetsad drink. Hon blir dåsig och trött och de går därefter vidare till hotellet och mamma verkar då somna direkt. I Mayuris anteckning så framstår det som att de har planerat att mörda henne den natten när hon ligger och sover. Men av någon anledning så ångrar de sig och bestämmer sig för att göra ett nytt försök några veckor senare.
En av de mest besvärande delarna av bevisningen upptäcks några månader in i utredningen. Då ser kriminalvården att Mayuri verkar ha fortsatt skriva någon form av dagbok inne i häktet. Anteckningar som tycks innehålla rena erkännanden om inblandning i mordet. Så här står det.
Rester av kropp har inte blivit identifierade än. Vet bara att det är en kvinnokropp, för inget huvud. Var och hur och vilken dag blev dödad vet man inte heller ännu.
Vi läser vidare.
Berätta aldrig för polisen sanningen om den elaka, smutsiga häxan bitchen, demonen grisen. Och berätta inte heller vilka extremt dåliga saker hon gjorde mot Gustav för att förstöra hans liv eller mot oss. Och det är därför han hatade henne i 10 år från augusti 2023 och ville döda henne. Ha henne död och så planerade vi efter massor av prat sedan den 28 februari till juni. Och dödade henne till slut för att hämnas och fixa våra liv.
Anteckningarna fortsätter.
Han ville ha henne död sedan 10 år och döda henne själv sedan dess. Och vi försökte i Indien och han gjorde det i Sverige augusti 24. Men jag visste inte förrän i mars.
Vi läser vidare.
Vi får bara låtsas och ljuga för polisen att jag och Gustav gillade henne och inte önskade skada och respekterad. Brydde oss om och inte hatade på henne, även om hon sa konstiga saker till oss.
Under utredningens gång konfronteras Gustav och Majuri med mer och mer bevis. Till en början vill inte någon av dem säga någonting. Förhören avlöser varandra och för Gustavs del blir det inte mindre än 31 stycken. Och till slut börjar de båda prata, men de skyller på varandra. Majuri menar att Gustav mördat Katarina och Gustav menar att Majuri dödat henne. Så kommer det fortsätta, i förhör efter förhör. Till slut väcker åklagaren ändå åtal mot båda två.
Ett gift par har åtalats misstänkta för mord på mannens 60-åriga mamma i Danderyd i juni förra året. Kvinnan tros ha mördats i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av den 29-åriga sonen, men misstankarna riktades snart mot paret. Kvinnans kropp hittades senare i en sjö.
Efter flera månaders arbete är alltså utredningen till slut klar. De tekniska bevisen mot Gustav och Majuri är minst sagt komprometterande. Men trots det finns det några stora frågor som behöver redas ut under rättegången. Går det att slå fast vem som gjort vad i lägenheten när Katarina dog? Eller går det att bevisa att de gjort det här gemensamt? Eller kan Majuri och Gustav helt enkelt båda komma undan? Just för att det inte går att slå fast exakt vad som har hänt och vem av dem som ljuger. När Gustav fortsätter förhöras ställer åklagaren Johanna Stigson en rad frågor om hans version som han får svårt att svara på.
Hur gick dina tankar under det här händelseförloppet? Det är ändå din mamma som har varit på den här soffan och det är din mamma som Majuri, som du berättar då, attackerar.
Ja, alltså det är klart att det är horribelt så liksom, men just där och då vet jag inte om jag tänkte så mycket. Jag var nog mer bara helt borta, alltså det är svårt för mig att säga att jag hade några speciella tankar där och då, utan det är mera i efterhand liksom, som när jag minns det, som jag mår väldigt dåligt liksom.
Funderade du på om du skulle ropa efter hjälp? Ringa polisen?
Jo, det är klart att jag funderar på det. Men det är ändå så att jag kan inte säga att jag gjorde det. Så jag vet inte vad jag ska säga det.
Åklagaren trummar på.
Hade du någon tanke under det här händelseförloppet på att faktiskt hjälpa din mamma som hon bad dig om?
Jo, det hade jag. Men jag vet inte, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och allting hände liksom fort och helt, ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså jag hade inte kunnat förvänta mig att något sånt här pass illa skulle inträffa så.
Åklagaren Johanna Stigson kommer sen in på om det verkligen är så att han inget minns.
Jag kommer ställa en fråga som kanske kan vara lite provocerande nu, Gustav. Du säger att du har problem med minnet från den här perioden. Kan det vara så att även du har tillfogat skada under den här händelsen?
Nej.
Och hur säker är du på det?
Säker.
Men du säger ju ändå att du har problem med minnet, Gustav. Så jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det.
Ja, så det jag säger utifrån det som jag minns så har jag inte gjort det. Mer så kan jag inte svara på det faktiskt.
Gustav är nära på svarslös. Och det fortsätter.
Vad hände efter att du märkte att inte levde längre?
Ja, nej, men...
Du får gärna berätta vad... Vad hände efter att du märkte att...
Alltså efter det här hade hänt så är det klart att... att jag inte hanterade situationen bra alls. Det kan jag hålla med om alltså.
Åklagaren kommer sen in på händelsen i Indien där mamma Katarina rest dit för att hon skulle få träffa Majuris familj. Det var alltså våren 2025. Majuri hade då skrivit i sin dagbok att de drogat Katarina och sen, som hon beskrev det, försökt genomföra planen när hon låg på golvet i hotellrummet. Katarina ska då ha fått något i sin drink när de var ute på en servering. Åklagaren hänvisar till Majuris dagbok.
Här har Majuri skrivit att tog en cocktail i vilken han stoppade ner 3 benzotabletter. Hon tog en drink med ketapin.
Jag har läst...
Bara ja eller nej, har du gjort detta?
Nej.
Nej, okej. Okay. Det står ju också, vi försökte genomföra vår plan när hon halvliggande slog på golvet i mörkret i sitt rum. Men efter att vi viskat och pratat om det senare i lobbyn så gjorde vi det inte. Men vi ska göra det inom 2 veckor. Vet du vad Majuri skriver om för plan här?
Nej, det här är inte någonting hon har sagt till mig. Jag har inte varit inne i hennes dagbok. Jag tycker mer det ser märkligt ut, men utöver det vet jag inte.
Kan det röra sig om en plan att faktiskt döda din mamma?
Jag vet inte hur hon tänker när hon skriver, men jag håller inte med om det. Jag håller inte med. Mm.
Åklagaren läser upp fler meddelanden där det bland annat framgår att narkotikaklassade tabletter köpts in och att det har diskuterats att måla ner dem.
Och jag har nu läst upp en del meddelanden där du har skrivit och frågat om what to strike with, du har skrivit om last drink och en del annat som vi såklart tycker är intressant.
Mm.
Mm. Vill du säga någonting sammanfattningsvis om de omständigheterna, Gustav?
Nej, jag svarar på de frågorna ni har ställt.
Ja. För det är väldigt nära i tid som du skriver om de här sakerna tills din mamma faktiskt dör.
Ja, jag kommer inte säga något mer än det jag har sagt redan idag.
Mm.
Även Majuri får frågor som hon har svårt att svara på. Bland annat när åklagaren kommer in på händelserna i Indien som hon skrivit om i sin dagbok.
Det står så här. Jag kan ju se att du skriver väldigt specifikt om 3 benzotabletter. Du skriver om ketapin. Du skriver om vår plan. Och att hon halvlåg på golvet. Har du någon kommentar till det?
Nej, men jag tror inte jag skrev det allra sista där om att hon sov på golvet. Jag tror att hon sov i sin egen säng på hotellet.
Men vad handlar det här om, Majuri?
What's that about, Majuri?
Och vad är vår plan? Vad är det för någonting?
And our plan. What is that? Ja, det där... Skrev jag ju samma kväll. Jag och Gustav kom ner i lobbyn på hotellet och vi var kvar där nästan hela kvällen. Och vi pratade och jag skrev om våra planer om när jag skulle få träffa Gustav igen, vad som skulle hända. Och det här med piller, jag tror att Gustav sa till mig hur många tabletter han hade lagt i. Så då skrev jag det i min dagbok.
Men när jag avslutade meningen så då läste jag och pratat om det senare och sen så fortsätter det. I lobbyn så gjorde vi det inte, men vi ska göra det inom 2 veckor. Så vad är det då som ni inte gjorde då men skulle göra inom 2 veckor från det här?
Vad jag skrev där var att Gustav skulle prata med för att få pengarna
att det skulle han göra, borde han göra istället för att döda henne. Men Gustav, jag såg det här på helt motsatta sätt.
Förhören fortsätter timme in och timme ut. Sammanlagt förhörs Majuri under nära 13 timmar. Men åklagarna kommer inte så mycket längre. Paret medger visserligen att de hanterat kroppen efteråt och gjort sig av med den. Gustav medger att hans mammas huvud kan ha funnits i en av påsarna som han slängde på återvinningen som han åkte taxi till. Han hävdar att han inte var vid sina sinnens fulla bruk. Och Majuri, hon hävdar att hon stått under Gustavs kontroll och agerat under hot och tvång. Men när det gäller själva mordet avslutas rättegången med att båda nekar och vidhåller att det är den andra av dem som utfört det. Några veckor senare kommer domen.
Det gifta paret som stått åtalade för att ha mördat makens mamma i Danderyd i juni i fjol döms till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott.
Ja, både Gustav och Majuri döms för mordet och styckningen. Attunda tingsrätt skriver i domen att flera omständigheter talar starkt för att de har agerat tillsammans. Att det kan uteslutas att det funnits någon annan gärningsperson. Den omfattande utredningen av tiden före dådet stödjer att de haft en gemensam plan för att döda Katarina. Och att de även varit nära att mörda henne en gång tidigare, innan det till slut fullbordades. Däremot anser rätten att det inte verkar ha förekommit någon noggrann planering av hur kroppen sen skulle hanteras. Här framstår deras agerande som mindre genomtänkta improvisationer, heter det i domen. När det gäller motivet ser tingsrätten inget särskilt som är tydligt. Men, anser rätten, det verkar ha haft betydelse att Katarina i början var skeptisk till att Gustav och Majuri hade så bråttom att gifta sig. Hon hade även ansett att de båda borde klara sig mer själva. Att hon under våren 2025 förde över sammanlagt 425 000 kronor till Gustav. Samtidigt som paret tyckte att hon borde betala mer. Och att det bland annat därför växt fram en gemensam aversion mot henne. Däremot döms de inte för de misstänkta mordplanerna mot pappan. Tingsrätten tycker helt enkelt inte att det finns tillräckligt stöd för att paret faktiskt haft konkreta och tydliga mordplaner gällande honom. Vissa delar av utredningen ses som besvärande, men tingsrätten menar att det inte finns något som tyder på att de gemensamt bestämt sig för att sätta den planen i verket. Därför frias de på den punkten. När det gäller straffet menar tingsrätten att det enda som kan komma i fråga är livstidsfängelse. För båda två, vilket de båda också döms till. Efter avtjänat straff ska Majuri också utvisas för att aldrig mer få återvända till Sverige. Det har gått drygt ett år sedan mordet skedde i lägenheten i Danderyd. En plats där Benjamin, Gustavs vän som vi hörde i början av avsnittet, varit många gånger.
Nej, men det är sjukt faktiskt. Man har liksom suttit i den här soffan. Man har kollat på den här tvn. Gått förbi den här mattan som du är på golvet flera gånger. Gått in till köket. Ja, men man är liksom taskat runt i hela lägenheten.
Det är svårt att ta in vidden av det som hänt.
Ja, alltså det är sika ord som jag beskriver hur ondskefull, hur hemskt man kan vara verkligen. Att, alltså, jag menar, det är sånt mörker. Man blir nästan, alltså det finns, jag menar, det skarpaste, skäraste liksom glasbiten som man liksom kan tycka in smått själv. Fasansfullt, verkligen.
Pernilla Eriksson, Aftonbladets reporter som följt fallet och varit på rättegången, tycker att det är mycket som sticker ut med fallet. Framförallt hur våldsamt det är.
Ja, alltså det är ju ett fruktansvärt brutalt grovt mord och gravfridsbrott av en mamma och svärmor, begånget av två unga, tidigare ostraffade personer. Och när jag satt i rättssalen i Attunda och såg dem där, så funderade jag på om Gustav Leijon Edlunds mamma hade varit vid liv, om det här paret aldrig hade mötts. Om det här var liksom två personer som tog fram det absolut sämsta hos varandra. Och när man läser om det här fallet så är det som att följa en snöboll i rullning som bara växer till en lavin.
Benjamin har svårt att säga om han är mest arg eller besviken. Men han vet att han aldrig vill återuppta kontakten med sin tidigare bestis.
Absolut inte. Alltså den tröskeln har verkligen passerats way, way back. Jag menar, även om man inte hade gjort det här och kan fortfarande vara i sitt trasiga liksom, stadie då, i sitt liv då, då hade jag fortfarande nog ganska så... Jag tror att jag hade tagit ganska så mycket distans från den ändå. Men nu efter det här så finns det verkligen ingen så här, no returning back. Utan den här personen, han ska sitta sitt livstidsstraff. Och förhoppningsvis aldrig kommer ut heller faktiskt. Utan han skulle också få känna att så här gör man inte.
Du har lyssnat på Styckmordet i Danderyd, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från P4 Stockholm. Producent var Marcus Ulfsand. Reporter Mariella Quintana Melin. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.